When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Dekonstruktiv kritik gästas i detta avsnitt av psykologen Johan Grant, som genom att ställa frågan "Var är pappa?" på Lunds universitet inte längre får arbeta där. Jag berättar också om brottsmisstanken mot mig. Men först vill jag tacka dig som stöttar Dekonstruktiv kritik på patreon.com/aronflam i ett ord, på PayPal, Bitcoin eller via Swish 0768-943737. 0768-943737. Alla sätt att donera på finner du på hemsidan aronflam.com/donations samt i beskrivningen av det här avsnittet, oavsett vilken plattform du lyssnar på. Där hittar du också länk till hemsidan aronflam.com där du utöver länkar till sånt som diskuteras i det här avsnittet mellan mig och Johan Grant finner t-shirts, hoodies, muggar samt ljudboksversionen, e-boksversionen och pappersutgåvan av tredje upplagan av Det här är en svensk tiger. Ljudboksversionen av Det här är en svensk tiger är fortfarande en inläsning av andra upplagan, men den är fortsatt en av de 10 topp mest lyssnade ljudböckerna i Sverige enligt ljudböcker.com. Plats nummer 7 i skrivande stund. Den finns alltså inte bara på aronflam.com utan även på Storytel med flera strömningstjänster. Har du ännu inte läst eller lyssnat rekommenderar jag starkt att du gör det. Vid det här laget har Det här är en svensk tiger anklagats för att både vara en propagandabok och citat lättuggad raseriprosa. Men nu har den även anklagats för att vara ett brott. Jag har blivit delgiven misstanke om upphovsrättsbrott och varit på förhör hos polisen. Det är alltså Beredskapsmuseet i Djuramossa som polisanmält mig. Samma genier som nyligen gav sig på Region Skåne för deras kampanj En svensk tvättbjörn, som syftade till att få människor att tvätta händerna under pandemitiden. Region Skåne gav med sig och ändrade sin kampanj. Jag tänker inte ge med mig och utreds nu av polisen, enheten för internationell och organiserad brottslighet vid nationella operativa avdelningen. Damn, it feels good to be a gangster. Vad jag vet kräver Marie André och Beredskapsmuseet mig på 250 000 i skadestånd och 250 000 i vite om jag fortsätter sälja boken. 500 000 totalt alltså. För dig som inte känner till förhistorien till stämningen så talade jag om det i tredje avsnittet av Dekonstruktiv kritiks poddföljetong Det här är en svensk tiger. Boken Det här är en svensk tiger är nämligen produkten av podcastföljetongen. När jag gjorde den behövde jag bara få ut berättelsen. Så jag gjorde vissa förändringar i titeln på podcastföljetongen som de första två avsnitten hette en svensk tiger. Och därefter, det här är en svensk tiger. Samt förändrade designen på tigern till en jag målade själv på en leksakstiger. Allt för att inte bli stämd och tungas ner av en rättegång just när arbetet hade startat. Berättelsen är nu ute i form av boken Det här är en svensk tiger, och framsidan pryds av en gestaltning av innehållet efter idé av mig och grafik av Thomas Arfert, men på uppdrag av mig alltså. I förhöret förklarade polisen för mig att de bara utreder mig för brott angående omslaget och inte angående innehållet. Min egen ståndpunkt är att omslaget är en gestaltning av innehållet. Det är därför ett och samma verk. Även de bara en del av en process som startade redan innan jag sände första avsnittet av podcastföljetongen som skulle bli boken som kanske snart blir rättegångspodden. Det här är en svensk tiger. Vem vet? Berättelsen är ute, men den är inte på långa vägar när färdig. För lagom till tredje upplagans utkomst kom alltså en delgivning för misstanke om brott. Själv förnekar jag brottet, jag erkänner mig endast skyldig till grov satir samt hävdar rätt till satirundantag enligt EU:s copyright-direktiv, Solnadomen, Alfons Åberg-domen och en massa andra domar. För Det här är en svensk tiger av Aron Flam är inte samma verk som En svensk tiger av Bertil Almqvist. Det här är en svensk tiger har inte samma namn. En svensk tiger kan syfta på vilken tiger som helst, medan Det här är en svensk tiger syftar på en bestämd svensk tiger. En svensk tiger och Det här är en svensk tiger har inte samma bakgrund. De har inte samma gul i sin päls. De har inte samma blå i sin päls. Det här är en svensk tiger ler mer på ena mungipan än En svensk tiger av Bertil Almqvist samt blinkar med ena ögat. Det är alltså utöver att Det här är en svensk tiger gör Hitlerhälsning med högertass och har en armbindel med svastika på vänster framtass. Till skillnad från En svensk tiger av Bertil Almqvist som mig veteligen inte gör Hitlerhälsning eller stoltserar med medlemskap i NSDAP. Om det mot all förmodan är Beredskapsmuseets tiger och inte min egen tänker jag anmäla deras tiger för hets mot folkgrupp, eftersom den i så fall begår ett hatbrott mot mig. Men det är alltså mot all förmodan, för än så länge är det bara förundersökning och jag har inte åtalats för något brott, bara delgivits misstanke. Denna fejd har pågått länge bakom kulisserna, ända sedan strax före tredje avsnittet av podcastföljetongen Det här är en svensk tiger, som du som lyssnat länge vet. Det har kommit antydningar om att det här var på gång då och då, ända sedan dess. Skälet till att jag berättar nu före ett eventuellt åtal är att om åklagare väljer att åtala finns risk för att jag inte får fortsätta sälja boken eller att böckerna beslagtas för att de då är ett brott. Kanske. Om det går till åtal alltså. Och då kommer jag sätta upp en Kickstarter för att samla in pengar till försvaret för Det här är en svensk tiger. Men det är om det går till åtal. I slutändan är skälet till att jag inte viker mig i den här frågan att jag anser att satiriker ska få skämta om allt utan risk för åtal, att mitt verk faktiskt har verkshöjd och att du ska få säga vad du vill om din egen kulturhistoria som ingen kan ha upphovsrätt på. För Bertil Almqvists tiger är symbolen för den svenska tystnadskulturen. Kan du inte kommentera den kommer du aldrig att ha yttrandefrihet. Då är du aldrig fri. En som just fått känna av vår frihetsbegränsningar är Johan Grant. Samtalet med Johan Grant anknyter till en serie samtal i dekonstruktiv kritik på temat jämställdhet mellan könen. Mer specifikt på den delen av jämställdheten som skulle kunna kallas för könskriget. Ett krig som är så långt ifrån jämställt man kan komma. Kvinnor förtrycks och behandlas som andra klassens medborgare i de flesta länder på jorden fortfarande. I väst kan du, om du vågar titta, dock se ett trendbrott sedan flera decennier som ännu inte slagit igenom till 100%. Men Sverige är fortsatt världens mest feminina land. Kvinnor är överrepresenterade på högre utbildningar, för högre betyg än pojkarna i skolan samt har allt högre positioner i politiken och näringslivet. I Sverige tillämpas jämställdhetsintegrering i all offentlig verksamhet. Konsekvenserna för yttrandefriheten och individens välbefinnande, oavsett om du är man eller kvinna, verkar vara långt ifrån enkom positiva. Vid det här laget håller dekonstruktiv kritik på att bli någon sorts databas för den här typen av dokumentation av vad jag skulle kunna anta borde kallas för könskriget eller något liknande. Databasen innehåller nu samtal med David Eberhardt om hans bok Det stora könsexperimentet, om MeToo, om Google-memot, om könsmaktsordningen, med Magnus Henriksson om skolan. Dekonstruktiv kritik har också intervjuat Harald Eia, en norsk komiker, om tv-programmet Hjärnevask som SVT gjort allt för att stoppa. Vi har pratat om MeToo med Jan McVarish som under MeToos första veckor flög till Sverige för att mötas av en uppeldad Cissi Wallin i debatt på Kulturhuset utan att veta vem hon var. Hennes landsman Joanna Williams som förklarar varför feminismen redan har vunnit och att de kvinnor som kallar sig feminister idag är emot feminismens framgångar. Charlotta Stern som blev utfryst efter att ha gjort en studie om hur mycket modern feministisk akademisk litteratur citerar utanför sitt eget område. Inte så mycket visade det sig. Ivar Arpi som talar om just jämställdhetsintegrering. Jana Fomin om MeToo inom filmbranschen. Cassie Jay vars dokumentär om mansrörelsen gjorde henne till persona non grata inom samma kretsar som tidigare hade hyllat henne. Christina Hoffsummer som skillnaden på dagens feminism och de tidigare feministerna. Titania McGrath eller Andrew Doyle som han egentligen heter om den moderna feminismens krig mot humor. Maria Hind Alia som hedersförtryck som kommer bort i skuggan av ideologi. Min egen MeToo-monolog på engelska som du kommer hitta länkar till som allt annat jag nämnt i beskrivningen av det här avsnittet på hemsidan aronflam.com samt monologen om genus med Paolo Roberto som exempel, vilket kanske nu fått en ny dimension, men i någon mån även monologen om Taharrush Jamea och DNs försök att dölja vad som pågick i Kungsträdgården, vilket jag misstänker i grunden beror på att flera av de journalister som bevakade eller kommenterade övergreppen gick vilse just på grund av genusideologin. Något som senare även fick konsekvenser för Kajsa Norman, vars bok Sveriges mörka själ, som bland annat handlade om de här Taharrush Jamea, de här gruppövergreppen i Kungsträdgården under We Are Stockholm. Den boken gjorde ju att både hon och boken blev smutskastade av såväl SVT som Dagens Nyheter. Så det är alltså en rejäl databas som Johan Grant sällar sig till. Han arbetade som adjungerad lektor i psykologi på Lunds universitet. Efter kraftiga protester från studenter har han blivit bortplockad från tjänsten. Själv anser han att ärendet inte har hanterats alls. Han har inte fått bemöta anklagelserna mot honom. Han har inte fått en enda rationell förklaring på varför han plockas bort från tjänsten. Johan Grant påstår att den enda anledning som gavs var att det inte, citat, kändes bra att han var kvar. Bara det kvalificerar Johan Grant för att bemöta detta i dekonstruktiv kritik, vars motto som du redan vet är dina känslor sårar mina tankar. Rätt reaktion här är alltså upprördhet för att den akademiska friheten är hotad. Men jag är en smula luttrad och anser att den redan är de facto över, i Sverige i alla fall. För Johan Grants berättelse skulle lika gärna kunna ingå i ett annat tema för dekonstruktiv kritik. Nämligen statsmedia och statsunderstödsmedias övergrepp gentemot avvikande uppfattningar. Redan 7 januari 2020 sänder P1 Malmöhus ett reportage utan att Johan Grant nämns vid namn, och den 9 januari, 2 dagar senare, nationellt på Sveriges Radio under rubriken Kvinnor kallades för höns. Inte helt objektivt alltså. Det reportaget sprids till bland annat Kvällsposten som får det till att studenter larmar om sexism på Lunds universitet och Sydsvenskan som tryckt sällar sig till änglarnas kör. På andra sidan debatten skriver tidningen Lundagård om hatet mot externatet som kursen Johan undervisat på heter. Academic Rights Watch rapport friskriver Johan Grant i princip helt och hållet, och Johan Grant själv har försvarat sig i media mot studenterna på bland annat Svenska Dagbladet som låter båda sidor uttala sig. Studenterna hävdar på Svenska Dagbladet att, citat, våra inom parentes ovetenskapliga perspektiv och inom parentes oproportionerliga och kränkta känslor anses inte vara objektivt verkliga. Det är ett mycket effektivt sätt att tysta oliktänkande och ogiltigt förklara upplevelser. Det är också till stor del detta vår kritik mot externatmomentet har handlat om. Slutcitat. Johan Grant har gett sin syn på händelsen i både Kvartals fredagsintervju med Jörgen Whitfeldt och i Hur kan vi med Navid Modiri. Johans fall har alltså redan beskrivits av andra och honom själv, och länkar till en del finner du på hemsidan Aron Flam i beskrivningen av det här avsnittet. Jag ville dels tala med honom om själva händelsen, men också om den filosofi jag anar bakom den. Inte bara den han själv mötte, utan den han representerar. Med de orden presenterar jag Johan Grant. Njut. Välkommen till dekonstruktiv kritik, Johan Grant.
Tack.
Så du är psykolog.
Ja.
Och fram tills alldeles nyligen så var du i alla fall timanställd på Lunds universitet.
Mm. Eller? 20%. Adjungerad på 20% som lektor.
Som lektor. Mm. Och din utbildning i grunden är?
Psykolog. Och så har jag disputerat psykologi.
Men vilken inriktning?
Ja, när jag disputerade var faktiskt i klinisk psykologi. Alltså behandlings... Jag gjorde en stor behandlingsstudie av om folk mådde något bättre av att gå i psykoterapi och psykoanalys.
Okej, okay. Och vad kom du fram till eftersom jag går i psykoanalys?
Ja, om du går länge och hos en bra analytiker så kan det bli bra.
Ja, länge kan jag lova att jag har gått.
Ja, precis. Du, just det, nu kommer jag ihåg, du tweetade någon grej om någon... Det var någonting om hur han skulle ta dig i handen.
Ja, precis. Det var ju ett skämt. Men det stämmer ju. Jag att han Sig Heilade liksom. Att han gjorde en Hitlerhälsning. Det krävdes en global pandemi för att en judisk gammal analytiker i en Freudian skulle liksom stå. Så, men nu tar vi alla tillfällen per telefon. Så.
Aha.
Ja, de har antagit en annan textur kan man säga.
Mm-hmm.
Men så du inriktade dig på klinisk psykologi helt
enkelt? När jag utbildade mig till psykolog, jag ville bli psykoanalytiker först. Vilket var liksom lustigt. Jag kommer från orten, från Hässelby gård. Och det är ju inte, då brukar man liksom inte vilja bli psykoanalytiker. Men jag har alltid varit lite udda. Så det var min inriktning. Och jag började jobba när jag blev färdig på psykologutbildningen. När jag var 92, jag var 27, så började jag jobba på något som heter Psykoterapiinstitutet som låg på Söder. Och där utbildade man psykoterapeuter, psykoanalytiskt orienterade psykoterapeuter. Så det var mitt första arbete. Jag fick jobba där med en massa så här namnkunniga personer som Clarence Crawford och Thomas Böhm och Ludwig Igra och så här. Det var ju skitballt. Men jag insåg efter ett par år där att det där med psykoanalys var kanske inte riktigt för min läggning. Det är ju judisk övermedelklass liksom.
Det är exakt vad det var i alla fall. Det var väl Freuds, han plockade väl in Jung för att det inte bara skulle vara det.
Ja, ja. Typ. Ja. Och jag menar, så är det i Sverige också. Liksom, nästan alla analytiker bor liksom, på Östermalm. Sådär, så att det var lite, och det var bara olika skäl. Men så jag bytte bana 98 och då hade jag liksom påbörjat ett avhandlingsarbete och sådär, så fullföljde jag det. Men egentligen lämnade jag det. Så den bakgrund jag har där, den är ändå lite intressant kanske för det vi ska prata om också. För då var jag liksom, jag gjorde en studie som var så här stenhård, statistisk, positivistisk fältstudie. Så min avhandling, den är fylld med galet avancerad statistik. Och det är ju många som inte vet om, bland annat om mina studenter, för de tänker ju att jag är så här flummig psykoanalytiker. Men jag har liksom ett ben i varje läger, om man säger så.
Jag förstår. Men och sen så, hur länge har du varit på Lund? Lunds universitet?
Så min karriär var så här att jag började jobba som konsult och rådgivare 98. Och sen, vad ska vi se, 2012, 2010 så blev jag uppvaktad flera gånger av den, då var han inte perfekt, men som sen blev perfekt där och bad mig att komma och undervisa. För att jag hade mycket praktisk erfarenhet av organisationsarbete och sådär. Och det på universiteten har man ju inte, sitter en massa forskare. Mm. Och han tyckte det där var intressant, så då undervisade jag och sen tjatade han lite grann på mig. Och efter ett par år då så accepterade, tänkte att det kan vara ganska intressant att ha liksom 20% tjänst. Och då hade jag den här kursen som då var ganska illa skött och illa omtyckt.
Externatet?
Ja, det var väl det momentet som var lite i fokus då. För det hade funnits på Universitet Lund sedan 80-talet. Och det är liksom...
Det är mer eller mindre en workshop där man utmanar sig själv och sin egen världsbild.
Ja, vi kan väl komma in och jag vill berätta lite grann om vad det är för någonting. För det är en väldigt speciell och intressant och väldigt seriöst arbete egentligen som jag tror... Alltså den här historien runt det här har ju fått det till att det är någon typ så här självutvecklande grej. Och det är det inte riktigt. Alltså det innebär mycket självutveckling, men man kan lära sig väldigt mycket om sig själv och om sociala system. Men den hade i alla fall funnits väldigt länge på universitetet i Lund. Och det var liksom då chanserat rätt mycket. Och då blev jag ombedd att ta i den. Och det som låg runt omkring. Och då utvecklade jag den här kursen som jag tillsammans med en kollega drivit sedan 2012. För att svara på din fråga. Så i 8 år har jag haft det där då på liksom, en liten del av mitt arbete. Och sen större del av min tid har jag fortsatt att jobba som rådgivare och konsult. I huvudsak åt näringsliv.
Större företag och organisationer.
Större företag och organisationer. Ja, det är mindre också, ägarledda företag och så. Jag har liksom ofta hjälpt till med samspelet mellan ägare och operativ ledning. För att få det att liksom funka så bra som möjligt.
Och hur många av de här åren har du fått den här typen av klagomål?
Från universitetet?
Från eleverna?
Från eleverna. Nej, så här är det. Det här momentet, det har alltid, ända sedan 80-talet, varit väldigt omtalat. För det är liksom i sin form, är det så att ja, men det tilltalar några, men inte alla. Och det tilltalar inte alla av 2 skäl. Det ena är att man kanske faktiskt förstår, men inte riktigt tycker om psykoanalysen, för det är en viktig del av det. Men det andra och vanligare faktiskt, det är att man inte förstår det riktigt. Och det är en svårtillgänglig form. Så
vad är det för någonting?
Nej, men så bara för att avsluta det. Mm. Alltså, vad som har hänt är att i början när jag tog över kursen, då var den väldigt, så här, det gnälldes mycket på det där momentet. Och sen har populariteten ökat under åren. Så för kursen som helhet som jag har haft, för det är egentligen den tycker jag det är viktigt att sära på här. Det har ju varit mycket prat om det där externatet, och det är ju bara en liten del av hela kursen.
Men det är en viktig del av kursen.
Ja, det är en viktig del av kursen. Och den är så speciell så att jag menar, det är någonting du minns. Du glömmer inte om du har varit på en... kanske ska jag etablera det. Det heter grupprelationskonferens. Som är själva liksom formatet. Och här är det en kort version av det. Och det är ett väldigt speciellt format. Och det glömmer man inte. Men tillbaka till din fråga. Så här, varje år så brukar det vara någon student. Eller några. Som inte tycker om det momentet. Eller hela kursen. Men särskilt det där momentet, det går liksom isär. Och det kan variera också lite från år till år. Vissa år så blir det där konferensarbetet väldigt spännande och roligt. Och andra blir bara jättefrustrerande.
Så ska vi börja med vad det är för någonting då? Hela kursen kan vi börja med. Vad är kursen?
Ja, men kursen handlar om styrning och ledning. Och det är fokus på kultur. Alltså i affärsvärlden och liksom organisationsvärlden finns det där ett sånt där uttryck som är culture eat strategy for breakfast. Har du hört det uttrycket?
Nej, jag har inte hört specifikt det, men jag har ju läst lite Hofstede.
Ja, okay.
Och det är väl också den typen av psykologi som...
Ja, lite, det kan man säga. Den går ju kanske mer på ytan. Men med det där uttrycket är bra, för att det är någonting man vet inom liksom arbetslivet när man ska styra institutioner. Det är att kulturen är otroligt stark och den tenderar att liksom ta över. Så vi bestämmer saker och sätter in policies och vi har avsikter och sådär. Mm. Men det blir inte alltid så.
Nej.
Nej. Och då kan man fråga sig, varför inte då? Vad är det för liksom sociala processer som liksom gör att liksom beslut går åt ett annat håll, eller bara det faktum att vi fattar väldigt dåliga beslut, eller att en organisation väljer en ledare som absolut inte kan göra jobbet. Och Tavistock-traditionen som det här bygger på, det utvecklades efter kriget runt 50-talet och när industrialiseringen liksom exploderade, och man då studerade verkligen på djupet, vad är det som gör liksom när människa och system ska liksom samverka, och med tekniken som utvecklades. Så grundtanken där är att liksom interaktionen mellan teknik och människa är väldigt liksom avgörande och formar de kulturer vi får. Och en grupprelationskonferens då, det är en, typiskt i dess ursprungliga form, då är det en vecka. Eller till och med ibland 2. Men det typiska, det vanligaste är en vecka. Och vad det är då, det är en tillfällig institution med uppgiften att studera dynamiken i institutioner.
Okay.
Så det är ett projekt, en projektorganisation med uppgiften att studera organisationer genom att studera sig själv här och nu. Och sen då utifrån det försöka dra slutsatser kring hur fungerar institutioner. Det är väldigt noga definierat då innan med en huvuduppgift eller tema. Och det kan vara lite olika teman som man ofta sätter utifrån någonting som man tycker är viktigt i samtiden. Någonting som pågår på hög nivå. Och
ta ett exempel från nutiden.
Ja, alltså jag var på en konferens i Tel Aviv nyligen där det var temat inside och outside.
Det är lite vagt och rätt generellt.
Väldigt generellt. Ja. Och det är de här temana är ofta väldigt generella och rör någonting som fortfarande är liksom viktigt att utforska. Som i det fallet och gräns. Då blir det ju väldigt mycket kring gränser. Vad innebär det att vara på insidan eller utsidan av någonting? Vad det kan vara. Och det är liksom idén att man kan utforska det verkligen i alla sina aspekter. Med all den komplexitet som det innebär. Det finns en stab som leder det här arbetet. Och de inleder då med att definiera väldigt tydligt innan i en konferensbroschyr. Hur arbetet ska gå till. Vilka tider och platser som saker och ting ska ske på. Och typiska sättet när man inleder en sån här konferens. Då är det att man samlar alla i ett öppet rum. Och så läser man ofta. För att man också vill vara så exakt med uppgifterna. Och vad det är man ska göra som möjligt. Och sen så påbörjar arbetet. Och då växlar det ofta mellan att man jobbar i liten grupp. I stor grupp. Och syftet då med att jobba i stor grupp är att studera den stora gruppens dynamik. Alltså hela communityt. Och i mindre kan man titta på den lilla gruppens dynamik. Och dynamiken mellan de olika grupperna också som man kan titta på. Och det mesta arbetet pågår här och nu. Alltså det vill säga man försöker här och nu prata om till exempel vad är det som rör sig här i den här organisationen som vi har just nu. På det här temat. Innan, om vi säger insida och utsida. Ja, jag känner mig utanför. Varför då? Och så försöker man förstå hur den institutionella dynamiken gör att vi liksom kommer in i olika roller. Och hur vi hanterar dem. Och det är inte fokus på individen. Utan det vad den här staben gör, det är att de tolkar hela tiden på institutionell nivå. Vad är det som pågår i den här institutionen just nu? Som får människor till exempel att vara förvirrade och ha svårt att göra arbetet. Och en sak att, till exempel att när man inte gör arbetet på en sån här konferens det är att man istället för att prata om vad som pågår här och nu så sitter folk och berättar om till exempel sina teorier om hur världen fungerar där ute. Mm. Och vad man då till exempel kan göra i ledningsfunktionen är att tolka varför lämna, vad är det i den här situationen nu som gör att vi lämnar uppgiften och börjar göra någonting annat? Till exempel prata om.
Men består inte organisationen av individerna i den?
Ja.
Så man måste väl studera individerna för att förstå vad som pågår i organisationen?
Ja, fast individerna i ett sånt här sammanhang är ju, man tänker ju att vi får och tar roller. Och de bestäms väldigt mycket av dynamiken i organisationen. Så det är ju liksom inte, det är inte bara du tar ju och får en roll när du sätter i en grupp och börjar jobba med någonting. Och det man försöker studera då, det är, vad är det som gör att du får och tar den där rollen just nu. Och vad fyller det för funktion för det här systemet som helhet? Om vi till exempel får någon som försöker ta ledningen genom att ställa sig upp och tala till alla. Mm. Så här, det är en vanlig sak. Någon försöker ta ledning. Och så lyckas inte det. Och då kan man liksom konstatera att okej, i det här systemet just nu så finns det en idé om att ledningen behöver agera på ett till exempel dominant sätt.
Men då måste man veta vem ledningen är.
Ja, det är ju också ofta en fråga som ligger där. Vem är det egentligen som leder? Och det är liksom den typen av frågor man kan utforska.
Hur såg det här ut på kursen då?
Jag vill bara säga en sak. Det mesta arbetet är sånt som pågår här och nu. Sen mot slutet av såna här konferenser, då brukar man dra sig ur konferensen lite grann. Och då tar man studiet av individen. Då kan man liksom, det brukar kallas för RAGS, till exempel Role Analysis Group. Mm. Då kan man sätta sig tillsammans och då mer reflekterar man över okej, vad är det som har hänt mig i den här konferensen? Hur känns det? Vilken roll har jag fått och tagit? Och känner jag igen det från tidigare i mitt liv kanske eller liksom utanför? Så det är väl det som finns som något slags självutvecklande inslag. Att du kan liksom, ja, helt enkelt reflektera över vad är det som har hänt mig under den här konferensen och varför? Varför har jag klivit in i den här rollen? Det som jag hade på universitetet då, där har jag ju lekt med den här formen. Eller vi ska jag säga, för det är ju inte bara jag. Och då satte vi temat i år, var är pappa? Och en undertitel som var då, hur vi kan integrera det maskulina och det feminina för att få en kultur av öppenhet och genuin omsorg. Och det temat var satt utifrån att Under alla 8 år som jag har undervisat där, så är ett tema som ofta återkommer, det är att kulturen på psykologprogrammet tenderar att bli feminin. Alltså mjuk. Vi kan kanske komma in på vad det betyder, men det betyder massa olika saker. Allt från sådana enkla saker som att de 20-25% män som går på psykologutbildningen ofta har svårt att känna sig hemma med sin maskulinitet. Därför det uttenderas och utvecklas någon slags idé och sätt att vara som generellt passar kvinnor bättre än män.
Det handlar ju väldigt mycket om känslor och att analysera små händelser i ditt eget liv och din relation till andra människor och saker.
Mm. Mm. Ja, och förhålla sig, men också förhålla sig till alla teorier som man lär sig på psykologutbildningen.
Det får vi hoppas.
För det är väldigt mycket teorier.
Exakt.
Ja.
Mm. Men fortsätt för all del. Så hur gick det här? Var är pappa?
Ja.
Och varför just den frågan? Varför var är pappa?
Nej, men därför att jag ville på ett lekfullt sätt föra in det att liksom föreställningen om att det finns någon längtan efter någonting på psykologprogrammet när man går då. Det liksom, kulturen är rätt feminiserad och mjuk och undvikande. Samtidigt är den ganska stickig och olustig. För vad studenterna varje år har sagt till mig när vi liksom börjar med den här kursen då, det är att de upplever det som att det är ganska trångt. Det är liksom utrymme för vem jag kan vara och vad jag kan tycka och tänka och jag kan uppföra mig. Det är smalt och definieras ofta som någonting liksom feminint och ofta också politiserat åt vänster. Man ska liksom, lite grovt uttryckt, ska man vara tredje vågens feminist och stå till vänster politiskt. Och att det här är ganska trångt. Och när vi pratar om det varje år och under den här kursen, då får de praktiskt arbeta med att utveckla den där kulturen. Så att i slutet av kursen så är det mycket större mångfald i gruppen och man accepterar att vi har olika politiska uppfattningar, olika sätt att vara, olika kulturella, liksom också socialgruppsmässigt och sådär.
Det här låter ju som subversiv verksamhet, Johan. Är det du ägnar dig åt? Ja,
det är lite subversiv verksamhet. Alltså på ett sätt är det subversiv verksamhet kanske man kan säga, men det är ju helt i linje med vad liksom organisationspsykologin lär. Alltså den liksom väldigt enkelt är så här, ett friskt system kan hålla mycket större mångfald av idéer och liksom så. Medan ett sämre fungerande system klarar inte av olikhet.
Nej, det finns inte så mycket tolerans.
Det finns inte så mycket tolerans och man kan inte, man klarar inte
att differentiera. Och det är ju lite konstigt på ett psykologprogram, för de ska ju behandla människor som kanske har lite avvikande beteenden eller idéer.
Alltså psykolog, det finns ju två sidor av psykologyrket tycker jag. Det ena är någon slags tröst och bot sida liksom så här. Den andra är ju en mera utforskande, hur fan funkar saker och ting egentligen, alltså att gå på djupet med saker och ting. Och den ena kan man ju säga är varm och mjuk, och den andra kan ju vara lite avslöjande och rätt utmanande. Och jag tycker att det är otroligt viktigt att man under en psykologutbildning konfronteras med livets paradoxer, både liksom på individuell nivå men också med hur sociala system fungerar.
Men jag tror inte riktigt, därför att frågan som du ställer på den här kursen, var är pappa? Den är ju mycket bredare än vad som pågår på psykologprogrammet.
Absolut.
Och det har jag ju hört när jag gjort research på dig i andra intervjuer. Du antyder ju i alla fall någonstans att du tycker att ska man se liksom på något sätt den gruppdynamiska utvecklingen i väst, så kan man i princip säga att Nietzsche dödade Gud, Freud dödade pappa, och nu är det bara mamma kvar.
Ja, så kan det vara. Ja.
Och vi kan ju inte döda mamma, för då blir man ju Norman Bates i Psycho. Det vill man ju inte vara.
Nej, precis.
Så kan du bara, för det är så jag uppfattar dig när jag har lyssnat på dig och läst dig.
Ja.
Har jag fel?
Nej, men jag tycker jag har inte uttryckt mig så, men jag tycker det var...
Nej, jag är lite direkt ibland.
Ja, men det är en bra sammanfattning. Alltså, och som jag skulle uttrycka det är ju att, alltså på... liksom, kulturen i västvärlden har ju utvecklats av goda skäl från liksom någon slags maskulin idé och antaganden om hur liksom samhället ska styras och utvecklas. Med hierarkier och som kontroll och så, till ett mer feminiserat där det bygger mera på samverkan, förmågan att lyssna och så. Och i takt med det här så har ledarskapsidealen utvecklats. Det är ju väldigt tydligt, en chef idag i arbetslivet, vi förväntar oss att den ska vara lyssnande, kan koppla ihop människor och så vidare. Medan de här andra mer traditionella ledarskapsegenskaper som att organisera, kontrollera och så har fått liksom en lägre status.
Mm, men ja, i vissa fall. Därför att vi kan säga så här, Gud har fått lägre status.
Mm.
Mm, det har fått mindre inverkan både på stat och människors liv.
Mm.
Ja.
Mm.
Fadern som auktoritet har fått sig en rejäl törn.
Ja.
Och av de traditionella auktoriteterna så kvarstår då modern, eller hur?
Mm.
Men en person som lever med mamma hela livet anses ju inte heller vara helt, inte i vår del av världen i alla fall.
Nej, du.
Inte helt, kanske, lite eljest skulle man kunna säga.
Ja, just det.
Ja. Mm. Om man bor med mamma hela livet.
Mm.
Ja. Och då måste man ju befria sig från modern på något sätt, eller?
Ja, ja, absolut.
Så hur skulle det här gå till då enligt psykoanalysen? Nu frågar jag ju dig som expert eller psykolog.
Vad skulle gå till?
Nej, men upproret mot modern. För Oidipus förklarar ju upproret mot fadern i någon mån.
Nej, men vi ska se om jag kan. Det som jag tänker är att vad som behövs nu, jag uppfattar det som ett pendelslag. Mm. Alltså att det feminina idealen som kommit, det är något i grunden sunt som har med det globaliserade samhället att göra. Vi behöver liksom mera knyta ihop saker och ting. Sen har den där pendeln slagit för långt och modern har blivit idealiserad. Alltså att liksom ledarskap, alltså idén om att någon som tar hand om oss och ser oss och
lyssnar
och
inte dömer.
Och när du ramlar så tar den upp dig i knät och tröstar dig och liksom så. Den idén om ledarskap som är en viktig del, den har liksom blivit dominerad. Men nu tror jag att fadern måste komma in tillbaka. Det ser jag som någon slags, så att det blir, vi kan hitta en balans igen. Det handlar inte om att ta död på modern. Lite fadern liksom gjorde vi oss av med. Och så ersattes han av matriarken. På någon slags.
Så du vill återuppliva fadern?
Fadern behöver återupplivas och så behöver de mötas.
Och hur är det med Gud?
Vet inte riktigt. Jag har liksom ingen relation till Gud. Jag är ju ateist.
Nej, men jag tänker på en samhällsnivå. Därför att på en samhällsnivå så kan man ju se det som att även välfärdsstater är ju i någon mån modern. Mm. Är det inte så?
Det kan ju.
Den ska ta hand om dig när du är ett litet barn. Den ska ta hand om dig när du arbetar och är vuxen. Den hjälper dig med din familjebildning. Ja, tar hand om dig i din ålderdom.
Ja, stöttar dig.
Och sen tar du arvsfonden i dina pengar.
Ja. Men den inne, precis, alltså det kan man ju säga, det är ju liksom den omvårdande funktionen, men den är ju också förknippad med krav. Det är nämligen att du ska betala skatt till den.
Ja,
Och liksom du behöver, och det är väl det vi kämpar lite grann med nu, att liksom hålla någon slags balans och att inte börja tänka att den där lever sitt eget liv och den är outtömlig och liksom den, att den sköter sig själv som grisen särimner på något sätt.
Ja, men det är det jag undrar. Ja, absolut. Men du vill ha kvar modern som hon är. Du tycker det är hälsosamt.
Ja, om hon inte dominerar.
Så då,
en modern som
liksom. Så förklara för mig då. Vad är filosofin bakom detta? För det finns ju uppenbarligen tankar bakom ditt experiment. Och när du säger pendlar, då börjar jag tänka Hegel. Att allting går som liksom så här kurvor. Att först tar mamman över och sen pappan och.
Nej, men jag, om jag går till, alltså väldigt konkret, om vi flyttar från liksom samhället som stort så där, och så liksom titta på vad jag försökte åstadkomma under den där kursen, och för det nästan alltid lyckats, utom i år då när de bestämde sig för att avbryta mitt i.
Mm-hmm.
Det var ju också en väldigt viktig sak, alltså processen inte fick liksom verka ut. Det är ju att istället för att ha den där idén, den underliggande idén som man liksom har där, att allt feminint är gott Och det finns ingenting feminint som kan bli liksom toxiskt eller dåligt. Medan det maskulina, det är i sig självt liksom lite farligt och just toxiskt och ska hållas på avstånd. Och man börjar arbeta med de här föreställningarna och att man kan liksom se både de konstruktiva och de destruktiva aspekterna av det feminina. Och de konstruktiva aspekterna av det maskulina och destruktiva också, för men de är liksom, de dominerar redan, så de är så att man kan få syn på det här. Då kan ju folk börja samverka på ett annat sätt, och de kan också ha med sig båda de här sidorna i sig själva, och då blir vi liksom, det låter lite flummigt eller patetiskt kanske, men vi blir mer hela som personer, och det tar sig uttryck på väldigt konkreta sätt, att till exempel kvinnor, istället för att börja gråta och bli väldigt uppskruvade när de blir arga. Så att på det sättet så man förstår inte riktigt att de, är du arg du är. För det är liksom inte tillåtet i en feminin kultur. Vilket också hämmar kvinnor väldigt, väldigt mycket. Så det är en sån här återkommande grej att de just brukar upptäcka det. Att men, vänta, istället för att nu säga ifrån med auktoritet eller styra saker dit jag vill. Och på det sättet så börjar jag gråta och bli liksom... Ja, hysterisk.
Och du tror att den typen av reaktion i en vuxen person som råkar vara kvinna, det har att göra med att de inte riktigt kan relatera till sig själva som kvinna?
Att de inte kan acceptera till exempel sin egen aggressivitet. Alltså att man också har ingen bra bild av vad innebär det att vara liksom...
Vi bor ju i ett land där aggressivitet automatiskt i princip innebär att du har förlorat.
Du har förlorat?
Ja.
Ja, men vi har ju en kultur, alltså jag har ju varit inne på det här begreppet snällism. Mm. Och jag har liksom försökt definiera vad betyder det egentligen. Och då, för mig är det är en idé om att aggressivitet är dåligt. Det är skadligt. Negativa känslor är skadliga. Och det här är liksom en problematisk definition, för det är inte så. Nej. Utan aggressivitet, skam, skuld... Sorg, alla de här, det är också konstruktiva känslor. De är väldigt nödvändiga för att vi ska kunna reglera vårt samhälle och vår samvaro med varandra. Medan snällismen har liksom ett förhållande till att det där är någonting som vi egentligen borde göra oss av med. Och det gör ju att både män och kvinnor, liksom vi förlorar någonting och liksom blir halva som personer. Därför att vi inte kan liksom...
Men det här gäller ju det stora flertalet. Och de här människorna som blir upprörda på din kurs, de kanske bekymrar sig om den lilla minoriteten som inte kan identifiera sig med sitt biologiska kön till exempel. Eller med sin sexuella läggning, eller vad det nu kan vara.
Jag utvecklar det, jag förstår inte riktigt vad du menar. Alltså...
Om man tänker på din teori över samhället, vad som är fel, vad som har gått fel.
Mm.
Ja, så är det i någon mån... att just nu är det rådande idealet gällande könsrollerna, det är skevt. Mm. Det är inte korrekt.
Nej.
För allt det manliga är toxiskt och allt det kvinnliga. Och jag tänkte bara att de här människorna på din kurs som blev upprörda, de kanske blev upprörda för att du bekymrade om det stora flertalet och inte den lilla minoriteten.
Jag bekymrade mig nog... Var det kanske tolkningen?
Jag försöker bara förstå.
Ja, precis. Alltså vad jag tror att vad protesten handlar väldigt mycket om, det är att det utmanar ju den rådande en ideologisk idé som är sprungen nu liksom intersektionalism, postmodernism och så, där de här psykologiska teorierna står på tvärs emot dem.
Mm.
Och det blir väldigt tydligt under den här kursen. Och om jag uttrycker det lite grovt, så är det så att det som händer under den här kursen, det är att den lilla gruppen då som vill, de håller ofta alla i herrans tukt och förmaning om att det är de här teorierna som gäller och de är det där. Och under den här kursen så utmanas de, och då blir de förbannade.
Och så klagar de till ledningen. Och då ledningen som... Eftersom det här är ett svenskt universitet, så lägger de upp allting öppet för dig. Mm. Och sen så samlas ni alla i ett rum där ni presenteras med namn och kan titta varandra i ögonen med vilka anklagelser som har framförts.
Ja,
eller?
Nej.
Så att du kan bemöta dem.
Ja. Nej. Under alla år, så det här har varit en del av liksom, kursen. Det är alltid någon student som tycker någonting om den här kursen och sådär. Och anklagar den för alla möjliga saker. Men det har aldrig varit något problem. tidigare, utan det är liksom det har då liksom studierektor och prefekt, det har de tagit hand om och snackat om och så fört tillbaka det till oss. Och väldigt ofta blir det något väldigt bra av det. Det skapar ett lärande hos de studenterna ofta. Men i år så var det, dels var det ju så att det var en ny studierektor som kommer in, som inte känner till det här området och alls och så, och som också är ideologiskt, står på lite annat ställe som psykolog, som är mera, som ställer sig skeptisk till det här. Och det tror jag, det har man ju fångat upp liksom omedvetet i organisationen. Så jag tror, det var ju ingen slump att det här kom nu i år. Därför att, det, liksom, så att säga, ledningen var lite svag på det, på det området. Eller försvagat. Det var intressant också, för att när jag valde det här temat att vara pappa och förankrade det med dem som vi jobbade med, då var ju vi alla överens om att okej, det här är utmanande. Det här kommer att trigga igång den här liksom, diskussionen om heteronormativitet och allt sånt där. Och
det ville du ju också.
Ja, vi pratade väldigt noga om så och landade en fest så här. Alltså om vi inte på psykologutbildningen kan ha en utforskande workshop under den titeln, om det anses så kontroversiellt att vi säger nej, det kan vi inte göra. Vad är det då för utbildning vi har?
Mm. Det då kan man verkligen fråga sig, och nu är det ju så att du får inte ha den kursen.
Nej.
Nej.
Nej, jag, och det är intressant, jag får inte ha den.
Nej, men ingen får väl ha den?
Ja, du vet, här finns det lite intressanta saker också. Det är ju jag som har, drivit den här kursen tillsammans med en kollega.
Mm.
Och det är faktiskt så att jag är inte formellt kurs- eller momentansvarig. Mm. Utan jag har två lärare över mig, så att säga, hierarkiskt, som har varit med hela och jobbat med mig och sådär under den här kursen. Så att jag är inte ens ansvarig. Utan på det sättet. Sen är jag den mest seniora läraren och har liksom tagit mest position. Och därför också blir det den som drar på mig mest projektioner och liksom tyckanden. Både gillanden, ska jag säga. Men också då de här liksom ändå relativt få ogillanden. Och väldigt mycket av det handlar ju också om sådana saker som projektioner på att jag är man. Jag är 50 år. Jag kommer från Stockholm, jag bär en mental och ibland fysisk kostym. Och det här brukar varje år, det liksom utforskas rätt mycket, det väcker ju mycket hos psykologstudenterna, för de tänker direkt, okej, du är en höger man.
Mm.
Ja. Det är så det blir. Och det där låter jag vara, för det är en del av själva lärandet också, att de liksom får märka, för då förknippar de det med en massa saker. Till exempel att jag är hård och inte bryr mig om andra människor och sånt där.
Mm.
Så brukar de upptäcka att nej, ja, det var inte så. Och det blir ju liksom en väldigt spännande resa för dem då.
Mm.
Men så att jag tror att en viktig sak var faktiskt den här titeln. Att liksom, vad är pappa? För tidigare har jag haft titlar till exempel som har varit egentligen på samma tema. Men då har vi kallat det femininitet, maskulinitet, ledarskap, följarskap till exempel. Och det är lite mer intellektuellt formulerat och det funkar bättre. Men jag tror att det här blev liksom för graphic.
Alltså var är pappa? Det pillade på en nerv, kan man säga.
Absolut.
Och så vad var det som hände då? Vad såg du själv innan du blev bortplockad?
Innan det smällde. Nej, men det var så här. Det hände ju massor med saker. Så det liksom, men några saker som stack ut. Det var ju att när den här workshopen var slut, mot slutet, då avslutar man det med att utvärdera lite. Ja, hur var det här då? En timme. Så får folk säga vad de tycker och tänker. Så här. Och då var det som det brukade vara.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
i slutet på den här konferensen att några sa så här, gud fan vad spännande det här var liksom. Jätte, eller jag är jätteförvirrad, eller ja, men jag har lärt mig jättemycket om det här, eller alltså det var lite olika röster så. Och så var det någon som sa så här, ja men det här är, jag tycker att liksom titeln har varit svår, för den hindrar, för den är heteronormativ, eller jag kommer inte ihåg exakt hur den är, jo, den hindrar homosexuella från, den exkluderar homosexuella.
Varför det?
Och under en sån där konferens, för då var vi fortfarande kvar i konferens, då svarar man inte som ledare, utan man är med. Folk säger vad de säger. Men och då var det så här, då var det en annan student som sa, som hade markerat sig som, och gjorde det på flera olika sätt, som långt ifrån heteronormativ, som sa, nej, det håller jag inte alls med om. Jag tycker det här var otroligt spännande och intressant, och jag har kunnat utforska min förhållande till min verkliga och fantiserade pappa och faders figur och just alltså det håller jag inte alls med. Så.
Mm.
Så det var en viktig grej. Sen efter den här konferensen, då när liksom kursen börjar efteråt, då har vi ett antal workshop eller samlingar då hela dagar. Då återkom samma student vid flera tillfällen till det här och sa så här, ja men nej, det här är exkluderande för homosexuella. Och då hör det till kursens innehåll, då vad de får lära sig där då, att det är att inte prata om det generella, utan att prata om här och nu och min egen upplevelse. Och att separera upp vad är min tolkning från vad är som är faktiskt sagt. Det är liksom, det är en del av kursinnehållet, det ska de lära sig. Så att då återkom jag flera gånger till och sa så här, till den här studenten, så nej men du kan inte prata för alla homosexuella, för det vet du ju inte. Du kan ha en föreställning och så här. Och jag sa också saker som att, för att förklara också och koppla det till teorin, så alltså när du gör det så skapar du grupper här inne och du tillfångatar människor och du vet inte riktigt vilka det är, och du stänger också möjligen ner deras röst, för då måste de säga emot dig. Medan om du däremot säger så här, just nu där jag sitter så upplever jag den här titeln, den hindrar mig från att gå in i det här ämnet, därför att. Och så ska man utföra, och det är liksom så här, och det är fine, det är precis så du ska göra, det är perfekt, och det är liksom, då får du
ja, jag förstår,
det är så man gör. Och viktigt är det, om man har ett sånt förhållningssätt, för då märker man nämligen som student efter att då kan ens upplevelser påverkas. För du vet, så fort du till exempel säger någonting, att jag tycker det här är obehagligt eller svårt, så märker du, och så säger jag, och därför att jag tänker att om jag säger det här så kommer ni tycka att jag är dum eller något sånt. Samtidigt som du säger det så börjar upplevelsen förändras. Så att upplevelser i det paradigmet som jag lär, de är ju förändliga. Medan i det här andra då, intersektionella, då är ju de statiska. Den gruppen tycker så.
Eller känner. Den här studenten upplevde ju antagligen att du gjorde våld mot den personen. Eller till och med flera personer.
Ja, vilket är ju väldigt konstigt. Alltså, och när man just säger upplever, vad då?
Det är en upplevelse.
Ja, men en upplevelse består ju av olika delar.
Absolut. Alltså, men upplevelsen i sig är väl verklig för den personen?
Ja, precis. Alltså en tolkning, det är ju en tolkning. Alltså om man tolkar det som att, okej, du försöker pressa in oss att alla måste ha en pappa och det är bäst att ha en pappa, eller något sånt där, om man tolkar det på det sättet. Ja, om du gör den tolkningen, då kan du ju säga, ja, den kan ju upplevas kränkande, men det är ju inte jag som begränsar dig då. Det är ju du själv utifrån din egen sätt att tolka den här saken. Och det kan du ju liksom öppna upp. Om du väljer att tolka, eller omedvetet bara pusha sig in i att tolka saker på ett visst sätt, så...
Ja, så vad tror du för den här studenten? Var det omedvetet eller medvetet?
Nej, men jag tror just för henne... Jag kan inte avgöra det. Men det jag kan säga är att det som pågår på universitetet nu, att det är väldigt mycket medvetet och det är väldigt mycket politiserat. Alltså det finns en agenda där man jagar efter och försöker hitta folk som förtrycker. Till exempel mig. Jag blir det perfekta liksom, offret för det. Eller jag är den perfekta förövaren, förlåt. 50-årig man. Så sätter upp en titel. Vad är pappa? Den är väldigt, väldigt inbjudande. Alltså men... för folk att utforska. Men där kan man säga, peka ut. Du försöker förtrycka oss. Och det som var väldigt allvarligt i den här situationen är ju att ledningen på universitetet i år bara vek av. Och sa, okej, det verkar ha hänt, det här får inte pågå. Och så gjorde man mig skyldig till det. Trots att vi var ju en helt som, vi var ju 6 personer som arbetade där.
Ja, och du har ju överklagat.
Ja, jag har ingen som helst arbetsrättsligt skydd här, därför att jag är adjungerad, och det är så man jobbar också på psykologiska institutionen och på universiteten. Och det gör ju att lärarna har ju väldigt lite frihet, och alltså man är ju ganska rädd och se till att inte, och det här med att se till att man inte blir anklagad av studenter för vad det nu kan vara, det hämmar lärarna jättemycket.
Och studenterna har inte heller, enligt det här i alla fall, någon arbetsrätt. Eller vad var det de skrev här? För det var ju lite konstigt. Studenter har inte, de omfattas inte av arbetsmiljölagstiftning.
Nej, just det. Vilket det är helt snurrigt. Det man pratar om hela tiden på universiteten idag, det är ju att det här med trygga rum och att alla ska vara, det ska vara en bra arbetsmiljö heter det och sådär. Och det där, man är jätterädd på liksom lägre nivå, på institutionsnivå och sådär, för ledningen högst upp. För man tror att om studenterna klagar och säger att, det är alltid det här temat som kommer upp, att det är liksom någonting som bryter mot feministiska eller heteronormativa saker och sånt där. Alltså ledningarna är livrädda för det. För då tror de att då kommer de att få pisk från...
Ja, de har grundligt missförstått väldigt mycket.
Ja.
Kan man lugnt säga. Men för du har ju... Du skickade mig det här. Och det har du skickat till då Kristoffer Edling då.
Som är just det, dekanen på samhällsvetenskapliga fakulteten, ja.
Ja, och en utpekad lärares försvarstal.
Ja.
Och det är ju ett rätt omfattande dokument.
Ja.
Jag vet inte, har du glömt bort vad du har skrivit i det? För ibland...
Nej.
Kan det vara så?
Nej, det tror jag inte. Jag kommer inte ihåg varenda rad. Men...
För i slutändan så är det så att du får inte ha kursen.
Nej.
Nej. Och studenterna får inte utredas för huruvida du begick någon kränkning mot dem.
Ja, nej, precis.
Du har ingen arbetsrätt. De har ingen arbetsrätt. Men universitetet ska vara ett arbetsrättsligt paradis.
Ja.
Sammanfatta det ungefär vad...
Ja, det kan man säga. Och jag tycker att alltså huvudpunkten här, det är ju att studenterna kan avsätta en lärare genom att rikta en anklagelse mot då ett politiskt laddat område.
Så du tror det här gäller inte alla lärare under alla omständigheter, utan det gäller vissa lärare under vissa omständigheter. Låt oss ta ett exempel. En 50-årig man som pratar om till exempel kvinnor eller papparollen. Där kan man få sparken om man gör det.
Om man som jag är adjungerad och sådär, ja, absolut.
Men om du är en lesbisk, inuit, nazist, transvestit som pratar om hur bra det är och vad det är. Är det okej då, tror du?
Ja, det har jag svårt. Jag har väldigt svårt att tänka mig att någon högerstudent skulle säga att det här är förfärligt och det bryter mot
för
någon slags
norm. För dina elever pratade om minoritetsstress. Du nämner det här.
Ja.
Kan du förklara vad det är förresten för de lyssnare som kanske inte vet?
Ja, jag ska vara uppriktig så jag är lite dåligt orienterad på det. Men det är liksom en reaktion på helt enkelt att man är i minoritet.
Det kan vara en reaktion på att man är i minoritet. Mm. Men det kan ju också vara att den minoriteten utsätts för väldigt små men tydliga tecken på diskriminering varje dag under hela sina liv.
Ja.
Och det har ju funnits sådana situationer och finns sådana situationer på riktigt i världen idag. För kvinnor, homosexuella, osvajter, ateister. Jag vet inte hur det är på Lunds universitet. Men upplever du som en 50-årig hyfsat vit man minoritetsstress? Du är ju skurken i den offentliga diskursen för tillfället.
Jag tycker inte
du kör säkert pick-up truck och äter kött också.
Jag kör elbil.
Okej.
Nej, alltså jag tycker inte om det ordet. Men alltså, jo, men det är väl klart att i många situationer, och i den här situationen, varför jag liksom också reagerat så starkt på det lyftet, det är ju att det är liksom, det är så flagrant, det är så tydligt att jag så att säga, jag har att en liten grupp studenter pekar ut mig som någonting som inte är acceptabelt. Ja. Och då tror jag att precis som du säger, jag blir till och med vit. Jag är ju inte vit. Jag är ju icke-vit person.
Ja. Du är ju en person of color.
Precis. Ja.
En POC.
Ja. Och jag har ju väldigt, jag har ju verkligen erfarenheter av det. Jag menar, jag är ju uppvuxen på liksom 70-talet i Hässelby gård, så jag har ju liksom uppvuxen med
rasism. Vad har du för ursprung?
Alltså min pappa kommer från Guyana, British Guyana, som är en liten brittisk koloni, och min mamma är svenska. Så jag är ju en frukt av det globala samhället verkligen. Min farsa var...
Och det är därför du hatar det så mycket.
Vilket då?
Det globala samhället.
Nej, jag hatar inte. Jag älskar det globala samhället. Jag tycker det är fantastiskt.
Ja. Men de har ändå anklagat dig som en klar fiende till det globala samhället.
Ja. Ja.
Och du har blivit av med dina arbetsuppgifter. Och du får inte bemöta dina anklagelser.
Nej.
Du får inte ens veta egentligen vad de är.
Vet du vad, jag hade ett samtal med... För den här utredningen som har pågått nu, och så skickar jag det här långa brevet till dekanen, och han blev ju lite sådär, då ringde han, vi skulle ha ett möte, hör han av sig, då var han lite bekymrad och sa fan, så här kan vi inte ha det liksom. Och då så fick jag ett samtal då med prefekten, där han skulle motivera, för han har inte gjort det. Och då skulle han göra det, så då hade vi ett möte en och en halv timme på Zoom för några veckor sedan. Och till det här mötet så kommer prefekten, han har inte ens förberett sig. Och vad han säger då till mig, det är välvakt och så här pratar. Så han säger, ja, nej men jag tycker inte det känns som att du jobbar enligt universitetets mål och program, psykologprogrammets mål.
Mm-hmm. Och vad är
och då så sa jag, okej, och jag har ju jobbat här i 8 år och det har jag ju gjort hela tiden och jag har ju... Du vet ju att jag är liksom populär sån här. Du skrev för övrigt ett vitsord för 2 år sedan då du beskrev att jag var en rollmodell på universitetet.
Mm.
Så vad har hänt? Nej, men det känns som att det är liksom det här målet med den här kursen, det är något som du har hittat på. Det finns liksom inte i programmet. Men på vilket sätt, förklara det. Ni har ju spikat programmet i institutionsstyrelsen.
Kurser måste väl godkännas?
Ja, den är godkänd, litteraturen är godkänd, allting är godkänt. Jag är inte ens momentansvarig. Alltså så berätta, vad är det jag har gjort? Och då så svarar han, kan inte svara. Han säger så här, nej men jag tycker inte det känns så. Och då är jag nöjer mig inte med det och säger då, ja, men, ja, alltså, du, men vad är det jag gör som gör att du känner så?
Mm.
Och det här är ironiskt nog, så är det här precis innehållet i kursen. Det är precis det vi jobbar med.
Ja.
Okej, om du tolkar, du vet ju inte om det är det för att det är i ditt huvud eller är det liksom något
som jag har gjort. Men just nu så sårar ju hans känslor dina tankar, antar jag.
Absolut.
Och kanske dina känslor.
Nej, men och mina krav, han använder ju mycket av det. Alltså mina krav på, du måste kunna svara. Du kan inte bara säga att det känns så eller jag tycker så. Du får absolut tycka så. Men du måste beskriva, vad är det jag gör som gör att du tycker så?
Motivera, argumentera för.
Argumentera.
Mm.
Och det som faktiskt kom ut då, det var att han sa ordagrant, ja, det här med att arbeta med tolerans, öppenhet och omsorg, det ingår inte. Så då sa jag så här, okej, kan jag citera dig?
Förlåt.
Ja, men jag frågade, kan jag citera dig på det här? Så du säger att inom ramen för psykologprogrammets kurs i... dels generellt, men också i kurs i organisationspsykologi, så ingår det inte att studenterna ska lära sig att utveckla en kultur som präglas av tolerans, öppenhet och omsorg. Är det så?
Mm.
Ja. Okej. Okay. Och det berättar... Varför jag vill säga det? Det är för att det berättar liksom hur absurt det blir. Det vill säga, han har ju inga skäl. Det enda skälet han har, det är att han är rädd för att... helt enkelt att de här studenterna då som ja, de kan anklaga mig eller andra lärare för allt möjligt. Och det här är ett sätt att liksom göra en eftergift. Okej, vi pekar ut. Och det är ju liksom en klassisk så här syndabock. Ja, men det var han.
Mm.
Och så sätter man lappen på mig och så får jag gå iväg. Och så tror man att problemet ska försvinna. Men det är ju liksom...
Man hoppas att du ska vara tyst.
Man hoppas att jag ska vara tyst och att man ska liksom vara... Det, du kan den här historien om syndabockar, var det kommer ifrån.
Ja, jag är bekant med det. Ja, eller, jag har i alla fall fått höra. Jag vet att judiska församlingar brukade ta en get och så lastade de alla församlingens synder med den som är kollektiv skuld.
Ja,
och sen stenade de geten till döds.
Ja, det är lite variant. Man skriver lappar på, en ursprunglig variant är att man får skriva, folk får skriva sina lappar och så sätter man det på geten och så får den gå ut och dö i skogen. Och därmed är man liksom av med problemet. Så det är liksom en avvärjningsmekanism.
Ja, det är ju ett sätt för en organisation att hantera känslor av skuld. Att liksom ge dem fysisk form och sen offra dem.
Ja, just det. Nej, jag tror att en grej som är ju intressant nu när R.P.O. Windhams bok Genusdoktrinen, har du hunnit liksom...
Jag har inte hunnit läsa den, men jag blir ju illa tvungen att göra det nu.
Ja. Nej, men de pekar ju ut på det här, hur långt det här har gått på universiteten med liksom det här genusperspektivet, som är ett otroligt liksom smalt, extremt politiserat perspektiv på genusfrågorna.
Mm.
Det har ju fått totalt genomslag på psykolog. Och det som har hänt här i Lund...
Det är inte bara på psykologprogrammet.
Nej.
Det är genom hela samhället.
Ja, men det är genom hela samhället. Men på universiteten tror jag det blir väldigt typ. Och jag har reflekterat jättemycket och försökt fatta... Vad fan är det rent som har hänt här egentligen? Vad är kärnan i det här? Och jag har nog ändå landat ner att... Nej, men det är... Liksom, det är faktiskt det handlar om. Att jag har utmanat det perspektivet genom att sätta upp den. Så till, och där är jag avsändare. Just den här titeln då, som vi var i pappa. Den har jag ju lyft upp. Och jag har också varit väldigt konsekvent i att konfrontera psykologstudenterna med att våra teorier om hur människor fungerar, de ser ut så här. Och de stämmer inte alls med genusdoktrinen. Det står på rak motsats.
Vad menar du?
Nej, men till exempel att om du ska utveckla en tolerant kultur, då kan du inte tala om grupper och klumpa ihop människor i etniska
men
grupper.
Men hela din kurs går ju ut på att inte se individer. Blir det inte liksom som att, du vet, the pot is calling the kettle black eller colored?
Jo, men alltså, nej, men inte att inte se individer, men att se individer genom att se dem i hela sitt sammanhang. Så att, för det är ju en paradox, för att se individer måste du kunna också se sammanhanget. Du måste kunna
se hur individen relaterar till sin omvärld.
Till sin omvärld och hur allting liksom hänger ihop. Alltså en människa är inget isolat. Du kan inte bara titta på en person i det. Men man kan inte göra det som... Alltså om att den intersektionalistiska idén, den är ju att du kan skapa en slags trygghet och balans, maktbalans, genom att klumpa ihop folk i grupper som män, kvinnor, vita, svarta, HBTQ, cis och så vidare. Och så ställer du dem mot varandra som om du var liksom bara en del av en grupptillhörighet.
Mm.
Den typen av uppdelningar... i subgrupper.
Alltså det tror inte intersektionella för att försvara dem. De tror att en människa är summan av sina grupptillhörigheter.
Ja.
Inte en individ som måste förhålla sig till sina grupptillhörigheter. Nej, men... Vilket jag anser till exempel som individualist. De anser att summan av grupptillhörigheterna är individen.
Ja. Men då blir det ju absurt. Jag menar, hur många grupper tillhör du?
Jättemånga.
Ja, du tillhör ju liksom hur många som helst. Ja. Men det är ju inte det som
svensk, människa, jude, man, ateist. Det är massa och motstridiga identiteter också.
Precis, du har massor med motstridigheter i det.
Ja.
Men det är ju inte det intersektionalisterna ser. Utan de tittar ju på det. Ja, men du är man.
Ja, visst.
I huvudsak.
Och de tror att det är därför jag är fucked up. Men jag är fucked up för, av en massa andra anledningar också.
Ja.
Det är inte bara det.
Och inte bara fucked up.
Nej, exakt. I vissa fall får jag ju till det bra. Men jag tror att det är på ren statistik.
Slump.
Ja, exakt. Okay. Så, men tycker du då, eftersom du har ställt frågan liksom, var är pappa och vill återupprätta fadern. Vill du leva i en värld utan strippare och rappare? Strippor och rappare menar jag.
Nej.
För det brukar man ju säga att när fadern är frånvarande så blir man strippa eller... rappare. jag skämtar, men hur återupprättar vi fadern då? Därför att jag kom hit och så tänkte jag så här, jag ska fråga honom hur vi mördar modern. utan att bli Norman Bates.
Ah.
Ja. Men, din lösning är ju tydligen att vi ska återupprätta fadern här.
Ah.
Ja. Så hur gör vi det? Och vill vi verkligen det?
Ja, jag vill det.
Ja,
okay, alltså jag tycker att modern och fadern ska återuppleva och så ska de göra det.
Du menar ligga med varandra?
Ja,
okay.
I överförd bemärkelse.
Jag förstår. Tog du upp det här på kursen? För i så fall så förstår jag varför du fick klagomål. Att man var tvungen att tänka på ens föräldrar när de har sex.
Ja, alltså... Ja, det kan man väl säga att det är en mening så gjorde jag. Det var inte så att jag sa, hörni, nu ska ni tänka på det här. Men i det där temat, om man börjar prata om det, sådär, och det går, om man utforskar det, då kommer ju den frågan att dyka upp.
Därför att ett av svaren som någon borde säga på ren statistik är i mamma.
Vadå i mamma?
Var är pappa?
Ja.
Svaret kan vara i mamma.
I mamma, ja.
Kan det ju, eller? Men hur återupprättar vi fadern? För det är det jag vill veta.
Nej, men det första är väl att vi börjar... Jag tycker att vi måste börja prata om det här med att modern är idealiserad. Och idén om att vi skulle kunna... Liksom kunna att fadern inte behövs. Det är en narcissistisk idé. Det är en fantasi. Och den är skadlig. Så det är väl, liksom, det är väl att med, liksom ett medvetandegörande. Alltså det är ju en så otroligt stor fråga.
Är det en narcissistisk idé att leva ett liv där du och din mor är de enda som finns?
Ja, ytterst är, alltså, i psykoanalytisk teori så tänker man ju att när, liksom, den yttersta omnipotensen, det är ju att jag behöver ingen annan. Jag kan göra allting själv. Och
men då borde ju inte ens modern ingå. Det är alltså min strategi att döda modern också. Det är den narcissistiska strategin.
Ja, du skulle vara väldigt narcissistisk. För du är, alltså i alla fall när du är liten så är du beroende av din omgivning, din mor och din far. Du är det förresten hela livet. Inte av din mor och far, men av omgivningen.
Ja.
Och vi har alltid en tendens att vilja förneka det. Vi vill vara självständiga. Och i förlängningen så är det en överdriven idé om att vi kan vara helt självständiga. I reproduktionen så blir beviset på det är omöjligt. Det behövs en spermie och ett ägg. Och nu kan ju tekniken utvecklas och det behöver ju inte vara en man och en kvinna och man behöver inte ha samlag.
Det räcker med en cell och ett ägg.
Precis, alltså det går att göra på massa olika sätt. Men det vi aldrig kommer ifrån det är att det är någonting som behöver mötas. Va?
Mm.
Det är två liksom, det finns ett behov av olika. Och föreställningen om att vi behöver inte den ena parten, den är typ skadlig. Den föreställningen menar jag, det är en narcissistisk föreställning.
Får jag fråga en annan sak angående, för du säger så här idealiserad moder.
Ja.
Ja, det betyder ju att du förknippar och det allmänna samtalet förknippar modern med en serie fördelar, fördelaktiga egenskaper.
Allt gott.
Allt gott. Men vad har modern för negativa egenskaper? Vad är det Norman Bates upplever att hans mor har gjort mot honom?
Ja, men en sak är ju naturligtvis att alltså modern kväver ju. Din självständighet.
Vi talar ju om en matricid. Och jag googlade matricid innan det här.
Okej, det har jag aldrig...
Alltså att en modersmördare, helt enkelt.
Aha.
Patricid är att mörda sin pappa. Och det symboliskt ska ju ske under den oidipala fasen. Om man då ska vara psykoanalytisk och tro på Freud.
Mm.
Och sen så finns det väl något sorts elektrakomplex, brukar det pratas om. Du vet, kvinnor som vill döda sin fader.
Ja, just det. Ja. Mm. Där fick jag ju aldrig något större genomslag direkt.
Nej, det fick ju inte det. För det går inte riktigt ihop.
Nej.
Men Norman Bates är en karaktär. Och vi har historiska exempel på matricid. Människor som har mördat sina mödrar. Så då säger du alltså att hon är en väldigt hon kan vara väldigt kvävande modern.
Liksom. Mm.
På vilket sätt då?
Hon kramar ihjäl dig. Alltså du blir fast vid hennes knä och sugande på hennes bröst.
Ja, men det är en sak. Den överbeskyddande modern.
Ja.
Alltså Jewish overbearing mother sitting right here. och det är ju en sak. Men sen så kan det ju vara en mor som vill styra dig också, eller hur?
Absolut.
Hon vill att du är en representation, en spegling av henne.
Ja.
Och måste liksom spegla hennes fantasier om framgång, eller? Eller?
Mm. Ja, jag menar det finns väl tusen... liksom motiv
men jag försöker utreda vad de toxiska kvinnliga sidorna är. Vad är det för negativt med att ha ett samhälle som styrs av moden?
Ja, det är väl en, liksom en evig och liksom stor så här, fråga. Men jag tycker ändå att min förståelse av det är, det är ändå liksom den kvävande. Och kvävningen kan ju se ut på olika sätt. Jag menar, det du beskriver att ja, men du ska liksom förverkliga mina drömmar och önskningar och bli den här. Det är ju också något kvävande, att du kommer aldrig ur hennes hägn.
Mm.
Och det tror jag är liksom, det är den grundläggande problemet att frigöra sig från modern. Och då är det ändå för säkerhets skull, va? Så att säga, modern eller modersfunktionen, vad det nu är. Den som liksom gett dig näring. Och att vi måste lämna den. Och jag tror att mordet då, alltså, eller att göra sig idén om att, alltså ett mord är ju därför att du inte kan göra dig fri. Du kan inte gå iväg. Du är inte
fri. Det är en extrem åtgärd.
Ja, men det är en extrem åtgärd. Du får liksom,
okay, du kan inte hitta ett känslomässigt sätt att förhålla dig. Nej. Till hennes försök att kontrollera dig.
Mm.
Ja, då måste du mörda henne.
Mm.
Och i det här återupprättandet av fadern, tror jag, som du vill ha,
ja,
så måste man ju på något sätt också hitta ett känslomässigt förhållningssätt till modern som tillåter dig,
ja,
att ta hand om henne trots att hon blir skröpligare och skröpligare och knäppare och knäppare.
Ja, och faders funktionen är ju att säga, där ute pågår livet. Där ute pågår livet. Det är att visa, att öppna dörren. Det är ju liksom, det är ju faderns funktion. Och där ute finns det fantastiska saker. Och de är ännu mer fantastiska än vad du kan få här inne. Alltså, och en viktig del i det är ju att fadern säger till modern att här har du liksom, det är hit du ska rikta din liksom energi. Eller det är här du har, alltså Lacan sa ju så här att här är fallos, inte i barnet. Så att om modern blir helt fixerad på barnet och tror att den kommer att kunna få allting där, så är det liksom också en osund, därför då kan barnet inte frigöra sig.
Och det är ju också beskrivningen till viss, i viss mån av överförd narcissism.
Hur då menar du?
Alltså de säger ju att narcissism till viss del i alla fall, det är ju en socialt överförd.
Du för över alla förväntningar på barnet.
Exakt.
Ja. Ja, absolut. Det finns ett sånt där uttryck som, det här var intressant, jag var inte med på att vi skulle bli så analytiska så här, men så jag hade inte riktigt den hjärnan på, och den kan ju ta lite av, men nej, men det finns ett sånt där uttryck som jag tycker är talande, som är att the mother claims the baby. Och det tror jag många kan relatera till. Jag pratar med många liksom män om det, och fäder, att hur svårt det kan vara att bygga upp en relation till sitt barn, därför att modern liksom har gjort anspråk på barnet på något sätt. Inklusive tror jag många av de här moderna jämställda relationerna har också den karaktären många gånger, därför att vad man har gjort ofta tillsammans då, det är att vi ska då ska båda bli mödrar till barnet. Alltså vi båda, och det slutar med att papparna går också och rullar barnvagn och dricker kaffe latte uppe på Nytorget. Fast det, och så dubbeljobbar de. Precis som kvinnorna gjorde förr. Så det blir inte riktigt någon lösning. Alltså det blir inte heller på något
båda får det sämre, ingen får det bättre.
Nej, och båda blir liksom mödrar. De går in i det som var deras. Så det blir heller kanske inte någon riktigt ny modern faders funktion. Är du med på vad
jag menar? Jag är helt med. Men vi börjar... Nej, vi börjar inte alls få ont om tid, så det är lugnt. Jag är med på vad du menar. Men jag är nyfiken på en annan sak också. För jag kanske kommer att återknyta till det här ämnet. Men vad trodde du att vi skulle prata om?
Ja, vad trodde jag? Jag tänkte att vi skulle prata om... Det var kanske... Jag tänkte att vi skulle prata om snällismen.
Varför det? För det, det hänger ju ihop också med en frånvarande far. Gör ju inte.
Ja, absolut. Nej, men det hänger ihop med det. Nej, men, och jag... Det var för att jag ville prata om det. Därför att jag tycker det är en sån stor och påtaglig grej. I vårt samhälle överallt. Alltså från nu, om vi börjar med coronan och vad som har hänt här. Okej, hur blir den svenska hållningen nu? Det är jätteintressant att... Nu säger
vad är din bild av det? Alltså jag har min bild klar. Jag gjorde ett coronaavsnitt någon gång där i början. Där jag förklarade att för min egen del så är det bara så här att vi vet ingenting än. Och det kommer ta ett tag.
Ja.
Och om ni tror att Sverige har en strategi, eller om du som lyssnar tror det, så tror du fel. För det har de inte.
Jo, de hade en strategi. Och det var att gör inget... I början pratade man ju väldigt mycket om att man skulle inte uppröra människor. Okej, okay? Alltså, vi får inte skapa panik. Och det där var intressant, för det uttrycker en föreställning om att om människor får höra hemska saker, då får de panik.
Mm.
Och när de får panik, då blir de galna och gör dumma saker. Och det ska vi beskydda dem från. Okej, okay, då är liksom föreställningen om mig som ledare, vad är det?
Pappa eller mamma?
Mamma.
Mm.
Jag ska hålla dem så att de inte liksom blir...
Skadar sig själva.
Skada och tar skada av omvärlden. Den farliga omvärlden. Så jag ska skydda... Alltså jag är ljud, men liksom man omfamnar. Va? Mm. Och så har man den föreställningen att vi ska inte skapa panik. Och den var ju väldigt... Eller de insatser vi gör får inte vara ojämlika, till exempel. Kommer du ihåg det? Det var mycket diskussioner.
Ja, just det. Ojämställda.
Ojämställda ja. Eller ja. Sociala... Alltså så. Och det blev liksom huvudgrejen. Nu, bara för några dagar sedan, då var jag så här, jävla skit. Vi tänkte jag gick ut och sa, vi skulle nog ha slagit till lite hårdare.
Mm.
Det här menar jag är ett uttryck för, ytterst för den här snällismen. Man tänker sig att liksom som ledare så är vår roll i första hand att liksom ta hand om och skydda så att få från känslor. Så att de inte får panik. Medan den andra grejen, men tänk om det är så att det här viruset faktiskt tar död på folk då. Då är det väl liksom, om vi ska väga det, då är väl det bättre. Som jag menar, som innehåller mycket mer av aggressivitet, misstänksamhet, försiktighet, rädsla. En av de viktigaste funktionerna i ledningsarbetet är att identifiera och eliminera hot.
Mm.
Okej? Okay. Att identifiera och eliminera hot. Det har, i snällismen, det har liksom kommit bort.
Ja.
Därför där tror man idén är under där att om vi bara har goda, kärleksfulla känslor, då kommer det att sprida sig och då kommer allting att bli bra. Det är liksom det är grundidén om rollen. Att jag leder, om jag är kärleksfull Jesus, då kommer det här, liksom paradiset på jorden att uppstå. Sen vet vi ju då att nej, men så är det inte, för ormen kommer att komma.
Ja.
Och det kommer att bli en massa problem. Men om vi då har liksom avsagt oss vapnen och liksom aggressiviteten och den hälsosamma paranoian, då är vi ju liksom, vi står skyddslösa. Och det som är problemet med den här liksom snällistiska idén då, det är att då måste vi sen börja skylla på andra. Eftersom vi liksom inte kunna, och det skapar också en väldig otrygghet. Så det här tror jag är oerhört skadligt i vårt samhälle idag. Och vi ser på politisk nivå i corona nu senast. Nej, men det är nog ingen fara. Och sen så, okej, och då så reagerar man. Immigrationsfrågan var ju samma sak. Ja, men, nej, men typ. Ska du ta upp en massa problem?
Mm.
Ska du ta upp en massa problem? Och vad vi gör då, då lämnar vi det till Sverigedemokraterna. För de är andra som är typ socialt dumma nog och säga, ja men hörni, det här och det här då. Ja, så kan vi liksom stöta bort dem. För det är så, om man frånsäger sig aggressiviteten, då måste du projicera den på någon annan.
Så är det, det är därför vi har våldsmonopol.
Ja.
Mm. Det handlar om. Att jag ska inte behöva gå våld, staten begår mitt våld åt mig.
Ja.
Mm. 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 Förutsatt då att det begår våld.
Mm.
Vilket det inte verkar alltid göra. Och när det gör det verkar inte särskilt effektivt.
Vad tänker du på då?
Nej, men om du jämför till exempel, vad hette den här senaste operationen, Rimfrost.
Mm.
Ja, så har ju skjutningarna ökat under den.
Mm.
Mm. Men den här funktionsvarierade personen de sköt ihjäl i Vasastan för något år sedan.
Mm.
Det verkade de ju klara av.
Mm.
Ja. Så det kan man ju säga är att det är lite hit and miss.
Ja, det var en hit and miss.
Med när, var och hur man ska tillämpa våld.
Mm.
Mm. Men i övrigt så hur ska vi bli mer aggressiva i samhället, tycker du?
Jo, absolut.
Det tycker du?
Absolut.
För jag har prövat.
Ja, men,
och jag har inte fått ett gott resultat av att vara aggressiv.
Varför inte det? På vilket sätt?
Nej, men folk blir väldigt passivt, mer passivt aggressiva än de vanligtvis är.
Mm.
Mm. Och pratar med dig mindre och fryser ut dig mer.
Mm.
Nu är det skönt, därför att de här människorna som gör det är väldigt passivt aggressiva. Mm. Det är så kul att umgås med dem.
Mm. Mm.
Men det går ju heller inte riktigt att interagera med dem. Och du får aldrig en ärlig och öppen interaktion. Men det hade vi inte riktigt innan heller. Så,
Nej, men så här är det ju, igen, jag tjatar om det här med sociala system. Det är ju så här att det du inte själv har i dig, till exempel om du inte har din maskulinitet och din femininitet i dig, eller din aggressivitet, eller vad man ska säga. Om du liksom lägger undan den, och då måste du placera den hos andra.
Mm.
Och det är ju så vi också låser fast människor i roller, va?
Mm.
Så det, och det, jag tänker, du har ju fått och tagit den rollen lite grann, att vara, vad skulle du kalla den själv? Alltså den vara den...
Antagonist.
Antagonist, kritiker,
motvals.
Men jag tror att vi behöver in det i överallt, i politiken, i arbetslivet, att vi måste ha motvals liksom inom oss själva och mellan oss själva. Inne i Socialdemokraterna så måste de ju för
fan, om det är ett hälsosamt system som du säger.
Ja, ja. Då måste de, då ska de ju diskutera sina idéer inne där och så ska de ha bra gräl med varandra.
Absolut, jag håller med dig
100%. Så att man förstår varandra, men det händer inte idag. Och det är liksom den snällistiska kulturen, för den säger ju så här, nej men du säger emot, nej men det är ju inget, det är otrevligt, varför gör du det? Och då liksom beskär vi våran egen möjlighet, och ytterst faktiskt, att tänka ordentligt. Allting blir vad människor tycker.
För du pratar om sociala system. Men om ett barn föds och mamman bestämmer sig för att claima barnet,
ja,
och pappan bara försvinner.
Mm.
Ja.
Mm.
Och mamman släpper aldrig barnet. Så det växer upp och det flyttar aldrig hemifrån. Mm. Och det gör precis som hon säger. Och det tar inga risker.
Mm.
Vad blir det här barnet då? Blir det ett socialt barn? Eller blir det ett asocialt barn? Det är därför jag undrar. För det är som att du beskriver ett socialt system. Men vi lever i ett asocialt system. Som skapar asociala individer. Eller om de ens är individer. Det är tveksamt ibland. Alltså.
Ja, men den du beskriver kan väl bli både asocial eller översocial, och då kanske man också är asocial på något sätt. Jag menar, väldigt många människor som blir liksom cyborger, tycker jag är så här bra ord. Det finns inget enkelt, men liksom, man är bara en sida. Man är bara beroende, eller man är bara snäll, eller man är bara kritisk, eller vad det nu är. Man har bara en dimension. Jag menar, när det kommer till, du säger social eller asocial, jag menar, många så här väldigt sociala, konformistiska människor som smälter in överallt, de är ju i grunden väldigt asociala. De är helt isolerade egentligen, och allting går ut på att bara vinna erkännande eller få vara en del i gruppen. De förlorar sin individualitet, och då kan de ju inte heller vara en del.
Ja, titta inte på mig sådär, Johan. Ja. Jag blir illa till mods då.
Ja. Ja.
Det är som att du stirrar in i min själ som jag inte ens tror på. Men jag menar, till viss del, den familjebildning jag beskrev var ju en icke-fungerande familjebildning.
Ja, men varför menar du att den är icke-fungerande?
Nej, alltså jag säger inte att den måste vara det.
Nej.
Eller jag säger inte att, alltså, om du växer upp med en ensamstående mor, även om du inte har en pappa där, så behöver inte vara icke-fungerande. Men just i det här fallet som jag beskrev, så var det ju en mamma som då kvävde barnet och hade det vid sin barm hela livet.
Ja.
Och det är ju då en icke-fungerande... Mm. Tycker jag, en icke-fungerande, eller en dysfunktionell familjebildning.
Ja, det är sannolikt, skulle jag säga.
Och sen så drog jag ju en jätteliknelse, och alltså extrapolerade från den här händelsen till vårt samhälle, där det faktiskt är så, om man ska i alla fall generalisera från det du säger, okay, att fadern är frånvarande i samhället.
Ja.
Den faderliga sidan, den här manligheten som är positiv och konstruktiv, men aggressiv, den saknas.
Ja.
Och vi har ett samhälle som är i princip en stor mamma.
Ja.
Ja, vi ligger och suger på tutten hela tiden. Det är Alexander Bard som säger det, inte jag. Men och tar hand om oss. Mm. Det är ju en dysfunktion. Det är ju exakt samma dysfunktionella familj jag just beskrev, fast på jättestor nivå.
Ja, absolut. Då är jag med. Jag menar, risken är i det är att vi blir beroende.
Mm.
Och när vi blir beroende av auktoriteter, då är det liksom... Då finns det ena idé att bara att liksom jag var beroende, och det betyder att jag kan ingenting, jag har ingenting, du har allt. Alltså man liksom söker det. Eller det finns en annan position i förhållande till beroende, och det är att vara motberoende och säga nej till allting. Att vara liksom, men då är det är inte samma som att vara självständig.
Nej, utan det du definieras
jag bara,
av det.
Jag är bara motberoende. Ja. Det enda jag kan göra är att opponera mig mot dig eller protestera eller så. Så att jag kan följa eller protestera. Men det är inte självständighet.
Nej.
För självständighet innebär ju att du har en realistisk bild av verkligheten, hur den ser ut. Och då är det så här, ja, men jag behöver den där. Jag är beroende av moden där. Men jag har också andra liksom möjligheter. En egen blick och en dörr ut, och jag kan liksom röra mig fram.
Ja, så Berlin helt enkelt. Eller Köpenhamn då.
Berlin eller Köpenhamn.
Vi har konstaterat att vi lever inte i ett socialt system, utan ett asocialt system.
Mm.
Ja, och... Fadern borde för alla oss medborgare uppenbarligen öppna dörren och säga, här ute finns livet. Och det är uppenbarligen inte i det här landet. Så Berlin eller Köpenhamn.
Berlin eller Köpenhamn. Ja, nej, ja, men jag, du är ju mycket mer pessimist än vad jag är, tror jag.
Det är,
jag är lite möjligt. Så här, ja, men jag är lite så här, det är klart att... nej, men jag... Det är intressant, jag har noterat att det är många idag som pratar om det här med att man ska liksom... Man måste fly landet. Och det är både, det är intressant, det är både högern och vänstern säger ju det. Jag har en syrra som är så här filmvetare. En av de mest så här rabiata, liksom intersektionalisterna. Hon skrev på min Facebook-sida för någon par månader sedan när jag hade gillat eller delat en ledare i Göteborgsposten som skrev att lättkränkta har inget på universitetet att göra eller något sånt där. Då skrev hon på min Facebook-sida... ja, det var väl för de där judarna också. De dog väl för att de var så lättkränkta. Nu kan jag inte se mera på dig när du bajsar dig själv och dina barn i munnen. Jag säger härmed upp bekantskapen. Det är så liksom intersektionalist Ylva Habel heter hon. Jag tycker jättemycket om henne som syster, men som politisk figur är hon ju galen och jättefarlig. Och en stor influens för många såna här unga
intersektionalister. Jag läste vetenskap på Stockholms universitet, ja, och, då var Tina Rosenberg perfekt. Så.
Ja, känner du till Ylva Habel?
Nej, det gör jag inte.
Nej, men hon bråkade mycket om Lilla Hjärtat. Och, alltså inte den Lilla Hjärtat som är nu, utan du vet Stina Wirséns.
Ja.
Och hon är ju väldigt smart och så, men väldigt förgiftad av det. Men hon är också en sån där som under alla år liksom så, måste flytta från det här landet, det är på väg ut för.
Alltså jag önskar ju att de gjorde allvar av sina hot, och de önskar väl antagligen att jag gjorde allvar av mitt.
Ja. Jag tycker vi stannar och kämpar.
Du har övertygat mig, om de vantrivs så mycket så stannar jag absolut. Ja. Men då låter jag väl deras hat definiera mig, Johan. Är det verkligen nyttigt?
Nej, det är inte nyttigt. Det är liksom, det gäller att förhålla sig... Jag tycker det är väldigt svårt, men liksom, det är också spännande att försöka hålla sig fritt i liksom, tanken. Det är väldigt svårt att tänka fritt idag.
Det är väldigt svårt.
Det är jättelätt att liksom bli...
Nedtryckt, arbetslös.
Eller låsas in i, liksom ett läger.
Så hur ska du klara att undvika det framöver?
Ja, men jag har faktiskt tänkt så att jag ska inte vara så rädd för att kliva in i... ett läger också. Alltså jag tycker det är skitspännande att prata med dig och med folk och sådana som Alexander Bard och de som alltid tyckte liksom jätteintressanta på den sidan. Samtidigt tycker jag att det finns massa så här intressanta liksom, liksom på andra håll, och att jag liksom bestämt mig för att nej, men jag ska liksom hänga med alla som jag tycker är intressanta.
Jag tror att det är det trevligaste. Jag har bara en sida och det är min egen. Mm. Och sen försöker jag kommunicera med andra. Men vid det här laget så är det faktiskt på båda sidor svårt att få gäster.
Är det så?
Ja.
Är det så?
Jajamän. Lägger du ihop det med alla myndighetsproblem så förstår du, så tänker du så här, ja, men jag är ändå inte fullvärdig medborgare här. Inte för att någon verkar vara en fullvärdig medborgare och få ta eget ansvar. Men jag försöker och det går inte, så why stay liksom?
Men det är intressant, vilka är det som är liksom på både, så här, kan du ge något exempel? Som
det
säger,
kommer
så här,
jag göra under lunchen.
Ja,
så vi, jag tycker att vi helt enkelt,
stannar.
Ska vi göra det? Det kanske det blir fler gånger.
Ja, det hoppas jag.
För jag hade jättetrevligt, och tack så jättemycket för
tack
att du kom.
Tack så mycket själv.
Tack.
Bra.
Tack till dig som lyssnat på Dekonstruktiv kritik med detta avsnitts gäst, Johan Grant. Jag vill också personligen tacka Johan för det goda rådet att inte döda mamma. Jag hoppas att även du tar till dig det rådet. Det synes mig ett väldigt gott råd, för vem vill vara Norman Bates? Och
Vem älskar inte sin mamma? Du hittar Johan Grant på hans hemsida och länkar till ämnena vi talat om hittar du på aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Om du har uppskattat avsnittet och vill visa din uppskattning på ett sätt som påverkar gör du det via patreon.com/aronflam i ett enda ord, på PayPal, Bitcoin eller via Swish 0768 943737. 0768 943737. Alla sätt att donera på finner du på hemsidan aronflam.com/donations samt i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Där hittar du också muggar, hoodies och t-shirts med bland annat dekonstruktiv kritiks motto "Your feelings are hurting my thoughts", dina känslor sårar mina tankar. Tack till dig som redan är en Patreon. Ditt bidrag hjälper dekonstruktiv kritik att utvecklas. En ny hemsida är på G och arbetet med att publicera "Det här är en svensk tiger" på engelska fortskrider. På hemsidan aronflam.com kan du också se delgivningen om misstanke från Stockholms tingsrätt. Vad som händer näst i berättelsen om "Det här är en svensk tiger" återstår att se. Med risk för att projektet fortsätter hela vägen in i rättssalen. Det är möjligt att jag åtalas för omslaget, men i så fall vill jag att rätten tar ställning till hela verket. Vilket i så fall skulle inkludera rättegången i sig. Men i väntan på en eventuell nästa akt, vare sig jag åtalas eller frias från misstanke, kan du se delgivningen på aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Har du ännu inte köpt ditt exemplar av "Det här är en svensk tiger" så kan du göra även det på hemsidan aronflam.com/merchandise. Tack för att du lyssnar. Jag heter Aron Flam. Du kan följa mig i sociala medier och dela det jag postar både publikt och i smyg. All hjälp tas tacksamt emot. Till nästa gång, ha en god tidsenhet.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.